Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, absolut. Även om jag faktiskt, men det förstod inte jag för senare, har ju varit väldigt lyckligt lottad där med föräldrar som har stöttat en runt omkring liksom hela tiden. Så jag har ju aldrig tänkt så att det inte skulle funka. Liksom. Men absolut. Och jag ser ju det. Jag menar, jantelagen slås vi med hela tiden. Och inte ska jag hålla på nu med mina investerare som också tycker att vi måste börja i Sverige. Så, men Sverige är inte min marknad. Man ska gräva där man står. Ja, men nej. Ingen idé.
Hej och hjärtligt välkomna till Stilsamtalet. Mitt namn är Fredrik Sten och jag sitter på 16 Hotel idag tillsammans med Lars Wallin. Hej Lars!
Hej!
Du, det här var ju fantastiskt att vi kunde få till det här. Och vi sitter faktiskt lyxigt nog även in i en liten podcaststudio här som personalen var så oerhört vänlig och lånade ut till oss bara sådär.
Det är inte klokt vad proffsigt.
Nej, det kommer vi kunna ta med oss. Nu försöker vi uppmana alla som lyssnar på det här att ni måste åtminstone passera 16 och ta en cocktail i baren.
Ja, det är fantastiskt där. Men tak känner säkert många till, för det är ju stans bästa utsikt över hela stan. Men det här är en liten oas som egentligen vill man ju inte. Jag hänger jättemycket, så jag vill ju inte att det ska komma hit för mycket folk. För just den där mysiga oasen, och så är det lyxigt och lite internationellt, så när man tröttnar på svenska mentaliteten, då brukar jag ta mig hit.
Gud, så skönt, vad härligt. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad stil är idag. Och jag tänkte att vi skulle börja någonstans i Västerås, där du är uppvuxen. Hur var det att växa upp i Västerås på 70-talet och vara modeintresserad? För du var där redan då, som jag har förstått.
Ja, alltså när jag var mindre så var det väl liksom en allmän kreativitet som för sig gick. Den var kanske inte så... I början så var det nog inte så specifikt kläder. Liksom. Men det blev det ju sen. Och det var faktiskt Ingrid Skrivelius som lockade in mig med den här världen med sina sändningar i Lilla Journalen från Paris. Och hon pratade om ord som pansammet, rochett, och ja, det lät så himla spännande. Så jag blev, så sett blev jag nyfiken, men det var egentligen för senare som jag fattade att liksom det var mode jag skulle hålla på med, eller med kläder. Så i början var det nog, jag tyckte om allting som var, ja, men så fort det kom en cirkus eller Holiday Nice eller något sånt där till Sverige, så, eller till Västerås, så hängde jag där och tyckte det var jättespännande med den här världen.
Men jag kan ändå tycka det här med, även om det är olika årtionden, så är det fortfarande, om jag tittar på mig själv, jag är uppvuxen i Lilla Hällefors norr om Örebro, en bruksort. Där var det inte okej att vara modintresserad eller vara intresserad av det här när man var yngre, tyckte jag, på skolan. Hur uppfattades det för dig?
Nej, men så blev det ju senare. Nu pratar jag liksom, jag började ju liksom med den här kreativa när jag var riktigt liten. Liksom. Så, men när jag kommer upp i, när jag gick i högstadiet, då var det väl ganska så tufft, för att då hade ju det här liksom modeintresset liksom biter sig fast i mig ordentligt. Och jag var väl kanske också lite före i tiden med trend. Jag hade liksom en känsla för det där, vad som skulle komma och så. Jag var nyfiken och tyckte det var kul. Men det var ju inte så många andra som gjorde. Och på den tiden så var det inte heller så stora valmöjligheter. Var det liksom en grej som gällde, så hade alla det liksom. Och stack man då ut och var före med någonting som kanske alla hade om ett halvår liksom, så var det väl lite jobbigt. Jag kommer så väl ihåg en grej när det blev en sån här trend med att ha korta byxor. Och det där höll jag på att tänka, ska jag våga gå till skolan? Så här, ska jag? Alltså jag höll på i veckor innan jag, och sen vågade jag till slut göra det. Och det är mycket riktigt så var det ju liksom värsta uppståndelsen liksom, och ja, glåpord och hit och dit bara för att jag hade så korta byxor. Men det och att det var en modegrej liksom. Så att det hände mycket och jag blev ganska brutalt mobbad faktiskt när jag gick i åttonde klass på grund av det här också. Så att det blev ju inte så himla roligt. Och jag fattade aldrig att varför får jag inte klä mig som jag vill? Liksom? Vad är det? Och jag klädde mig inte extremt, men jag var moderiktig. Liksom. Men jag var ju inte liksom galen i min klädstil på något sätt, så att det var stack ut så.
Men tänk vad många det är idag, oavsett vart på jordklotet är. För det här är någonting som jag tror som kommer vara med oss nästan jämt.
Ja, samtidigt så känner jag idag så finns det mycket större acceptans på att sticka ut lite. Även om det självklart är liksom till vissa gränser, men du, liksom modebilden också är ju så mycket bredare idag, du kan liksom tillhöra olika grupper. Men på den tiden på 70-talet så var det ju liksom bara, det var ju till och med så att alla skulle ha viss en sorts boots eller en sorts byxa eller en sorts jacka och samma märke, alla hade, och fick man inte det så blev man ju liksom mobbad. Så det var ju, men idag är det ju inte riktigt så, det har ju enorma valmöjligheter och det också med nätet nu, att vi liksom får influenser liksom, så vi ser liksom vad andra gör. Och så jag tycker att det känns som att det håller på att hända grejer, men sen är ju vi rädda i Sverige att sticka ut liksom från mängden, och är det någon som gör det så blir alla andra osäkra liksom, varför sticker han ut eller hon ut från mängden, och så blir liksom reaktionen att man hoppar på dem. Det är väldigt tråkigt.
Ja, det förstår jag, det kan jag känna, för att nu, om jag åker hem och hälsar på idag det är uppvuxen och som jag flyttade ifrån för väldigt länge sedan, så har jag fortfarande ändå en liten, det finns en liten klump i magen när jag åker hem. För den sociala umgänget som jag har idag, skulle jag åka hem och vara klädd som man är till vardags kanske här i Stockholm, kommer man att göra det över torget i Lilla Hällefors, då är det alltid någon, åh, ska du på fest, ska du på bröllop, varför ser du ut sådär?
Jag hängde ju mest med tjejkompisar liksom, och vi hade samma intressen och vi höll på med gilla kläder och vi höll på med liksom teater och ja, allmänt kreativa måla. Och, så att liksom, jag umgicks inte med att jag kände att jag var annorlunda då. Det var först jag fattade efteråt att det kanske var liksom att jag hade ett speciellt driv med det här. Det kom fram efter, jag kommer så väl ihåg till exempel att vi var ett gäng där som höll på, och sen när vi skulle välja till gymnasiet så var det liksom ingen som vågade satsa riktigt på det här, och jag kommer ihåg att jag var så besviken, men sen efteråt så har jag ju förstått att det var ju för de hade tyckte det var kul, men de hade inte det där drivet som jag hade. Jag hade ju fått en gåva som inte gick att säga nej till liksom. Så jag hade inget val, men jag var besviken på deras val tyckte jag. Men jag förstår ju sen efteråt liksom. Men jo, men jag känner väl att det finns ju fortfarande kvar väldigt mycket liksom, och jag tänker väldigt mycket på det också. Varför kan vi inte se på varandra som människor, så istället för att stoppa in varandra i fack med hudfärg, sexualitet eller man eller kvinna liksom. Om vi bara så mötte en människa liksom, så var det inga konstigheter liksom. Så det är liksom lite min drömvärld, att jag hoppas att det kan gå åt det hållet. Och jag tror att det är mycket den här osäkerheten som skapar också rädslan, och rädslan skapar fientlighet för att man vet inte riktigt vad man har att vänta sig, och då blir man liksom i försvarssituation på något sätt. Så att jag skulle ju vilja att skolorna och föräldrarna framförallt, att man liksom gav barnen den här självkänslan att man duger som man är, och att liksom att vi också klarar av att se olika typer av människor, kroppar, nationaliteter och liksom, eller kan känna lite nu med den här MeToo-rörelsen som har varit, som jag tycker är jättebra, men man måste också känna liksom att när liksom barnen är små, då måste ju liksom föräldrarna ta ansvar. Det är så himla lätt då som kvinna kanske också att klä sin lilla dotter i rosa och göra henne till objekt, och att man tittar på henne och gud vad söt hon är och gullig. Och det här får ju liksom det här barnet med sig i ryggmärgen, eller att en liten pojke liksom slår någon så här, men han är pojke, det är hans sätt att visa kärlek liksom, att man ursäktar det på det sättet. Och så att det börjar ju redan där liksom. Det är ju svårt sen när de blir vuxna och säga det här, så här ska du inte bete dig liksom, när det är ett inlärt mönster än vad som man var liten. Så att jag tror dels det, att liksom föräldrarna måste ta mer ansvar och verkligen förstå vad de... Ja, men bara en sån sak, det var, jag tror det var Tilde de Paula som sa det till mig. Liksom, hon pratade med sina barn liksom, och när de pratade om kärlek och sådär. Hon alltid sa, liksom, när du blir kär i en pojke eller flicka, liksom, att man inte utelämnar någonting där. Då blir liksom allt blir naturligt, för att man behöver aldrig känna att man ska komma ut om det är, liksom, om man är gay till exempel. Eller, ja. Att det blir liksom mer accepterat, tror jag, redan från början. Att man inte känner att man har någon, att det är något annorlunda. Men det sitter i, som sagt, jag tror att det är liksom det där vi fått med oss ända sedan vi var små. Jag tycker ju väldigt mycket om att umgås med barn som är liksom innan man blir påverkad av det där. Både liksom rent kreativt, för att jag tror att barnen ser världen på ett helt annat sätt, och där är ingenting omöjligt liksom. Och om det här borde bli ett slott liksom, så är det ett slott för dem liksom, om man säger så. Och det, där tror jag också liksom, att barnen dömer inte på det sättet, utan det är sen när liksom, de ser hur de vuxna gör eller man blir tillsagd, då kommer det där in liksom. Och det tycker jag är så synd. Ja, jag tror att skolan också måste ha ett större ansvar där liksom, på att inte skilja på pojkar och flickor och vad som är killigt och tjejigt. Och sen kan ju jag tycka att det är liksom en sak med liksom hur man är som person, men att en sån sak som en färg eller att man klär sig på ett speciellt sätt ska vara så upprörande, det kan inte jag riktigt förstå.
Hur hade du det själv hemifrån?
Ja, nej, men jag hade ju fantastiskt, och det har ju också liksom, det har kanske varit det också som har gjort att jag har vågat satsa fullt ut liksom på att förverkliga min dröm, för att mina föräldrar aldrig någonsin ifrågasatt mitt liksom yrkesval eller vad jag har på mig, eller ja, det är klart någon gång kanske de hade sagt när man blev äldre så här, men ska du verkligen ha det där på dig liksom. Mm. Fast det är ingenting som jag har, det är ingenting som har liksom känt sådär, utan jag har fått fantastiskt stöd hemifrån faktiskt. Och det är också en sån här grej som jag tycker är väldigt viktig. Jag fick ett så gulligt mejl av en pappa här nu som sa att hans 8-åriga son älskade att sy, och jag var hans största idol liksom. Och han ville nu börja, han önskade sig en symaskin i julklapp, och han ville nu börja liksom sy, och så han undrade liksom, men varken jag eller min fru liksom kan det här, och vad ska vi göra för att supporta honom liksom. Men det är just den grejen jag skrev tillbaka. Det är liksom, han är så ung än, så det finns inte direkt några kurser och så, utan det är precis det ni gör, att supporta hans intresse liksom, utan ifrågasätta det liksom. Det är det bästa ni kan göra.
Låt han sitta och köra fram och tillbaka, zigzag, och höger och vänster runt.
Önskar en symaskin, köp en symaskin. Mm. Men det tycker jag är så fint liksom. Men det är ett sånt bra sätt att behandla sina barn på, tycker jag.
Men vad gör du nu för tiden då?
Nu för tiden, jag har ju hållit på i branschen i 27 år nu som egen. Och nu har det tagit en liten ny vändning. Jag har dels liksom med couturen, alltså det skräddarsydda, jag tar vidare. Men jag ska börja göra kollektioner där för att kunna göra visningar utomlands och kunna nå en annan publik.
Jag
känner att det går kanske inte att komma så mycket längre i Sverige. Det blir inte mycket mer än så här. Och min marknad har väl egentligen aldrig varit i Sverige riktigt från början heller. Och sen så har vi startat ett kollektionsbolag, eller vi har hållit på ett tag nu, men nu känns det som vi liksom verkligen är på G. Så vi har precis börjat jobba med nya kollektionen, eller första kollektionen som ska presenteras hösten 19. Det känns jättespännande faktiskt, och ja, det ska bli kul. Så det jobbar jag med, och sen har jag lite andra frilansuppdrag också. Jag har precis lanserat en underklädeskollektion som jag gjort för Miss Mary, och håller på med ett projekt med Orrefors. Och så det är massa spännande grejer.
Jaha, ja, det är brett där. Men vilken marknad är couturemarknad? Är det något speciellt land som ni kommer inrikta er på först? Eller är det...
Ja, jag har ju lite kontakter och fått möjligheten att starta faktiskt i Asien nu. Så det är där jag kommer att börja. Och vi ser, jag tror liksom arabvärlden och Sydeuropa, när man får handplocka liksom de städer där de här kunderna finns som liksom använder den här typen av plagg och förstår också kan någonting om couture och vad det innebär liksom att ha.
Men om vi nu ska försöka förklara couture på ett kort sätt då, vad är det, Lars?
Ja, det kommer ju egentligen från haute couturen, som bara finns i Paris skulle jag säga. Det är ju ett syndikat där som styr vilka som får bli medlemmar, och det är massa krav. Man ska ha sin ateljé i Paris, och man ska ha, jag tror att det är 35 anställda sömmerskor, och man ska, ja, kollektionen ska vara uppbyggd på ett speciellt sätt, och man ska ha privatvisningar, och man måste sy till privatkunder med minst en provning. Så där är liksom det hantverksmässiga, och sen kan man få bli medlem där också på, och ha, fast man har sina ateljé någon annanstans, men att man uppfyller kraven, så då är man, jag kommer inte ihåg vad det kallas heller, men det är någon slags gästmedlem kan man säga, som till exempel Valentino nere i Rom och så. Men så couturen är väl en förenkling, det är väl det här kompromisslösa hantverket, och när man, en kombination av hantverk och design som är specialgjort för en kunds personliga mått, och det mesta sys för hand, fast i couturens värld eller här i Sverige så måste vi sy en hel del på maskin också för att få ekonomin att funka i den svenska marknaden.
Har du haft någon dröm av att åka ner till Paris och ha din studio där istället?
Ja, alltså jag har en dröm om att få visa i Paris. Men jag tror ändå att min dröm är att få hitta kunden utomlands och ändå kunna få bygga upp en större ateljé här i Sverige faktiskt. För det vore så kul om vi kunde få ha det. Men det är ju så väldigt svårt att få det att gå runt ekonomiskt här i Sverige. Men jag kan väl säga att jag ångrar lite grann. En sak som jag ångrar i livet, och det är nog att jag inte åkte till Paris direkt efter skolan liksom, och försökte få någon praktikplats på någon ateljé eller så.
Det är inte för sent än.
Jag kanske som praktikant, men vi får se. Ja.
Men hur ser din genomsnittliga kund ut?
Min kund är, jag tror, eller det är mest kvinnor, och åldersmässigt så skulle vi säga någonstans mellan, nej, alltså det är verkligen alla åldrar, men det kanske runt 30 och, mellan 30 och 60 är nog de flesta kunderna. Jag tror att det är en kvinna som är medveten och har ganska höga krav på passform och på någonting unikt. Behöver inte vara extrem på något sätt liksom, men att det sitter bra. De liksom handla nog kläder och beställer kläder med passion mer än funktion, så att de behöver en ny kappa eller en ny svart klänning, eller utan det är mer nu ska de på en fest och de vill känna sig extra fina, eller ja, jag tror de handlar med magkänsla mer än liksom förnuft och tänker liksom, de kanske unnar sig någonting i livet också. Jag har ju kunder som kanske kommer en gång i livet bara och vill förverkliga den här drömmen som de har haft länge. Det kan ju både vara en brudklänning, men också en kund som fyller jämnt eller har något speciellt att fira, eller ska någonstans på något speciellt tillfälle där hon känner att nu vill jag ha den där drömklänningen.
När kunden kommer till dig, hur många provningar tar det ungefär innan ni är färdiga?
I snitt så är det ungefär 5 gånger vi träffas. Första gången är nästan mer som en, att man går till psykologen. Liksom. Det är ett samtal. Liksom. Jag försöker känna av personen liksom, både fysiskt och psykiskt. Liksom. Vem hon är och vilket uttryck, för att hitta de där personliga touchen. Sen går jag hem och skissar och gör en tolkning av min känsla av kunden. Då. Och om jag har lyckats så säger kunden att det här hade jag inte väntat mig, men det är så jag. Då känner jag, då har jag prickat rätt. Att man överraskar dem, men ändå att de känner sig bekväma, och jag vill klä upp och inte klä ut. Och jag jobbar ju ganska tidlöst i min design också. Jag har respekt för att mina kunder betalar mycket för mina plagg på grund av att det är ett hantverk, men då vill jag också att de ska hålla länge.
Men de klänningarna då, som vi säger, som kommer utifrån dig, vet du vad som händer med dem sen? Används de en gång och sen hängs de in, eller används de om? Har du någon gång sett någon av dina klänningar ute på vintage eller på någon säkert någonstans?
Ja, absolut. Ja. Och man säger det, men couturen, det är bara för en liten klick, och det är kanske en liten klick som har möjlighet att köpa det här regelbundet. Men det är också kläder man inte slänger bort, utan det är när man har tröttnat på dem själv så, och inte får någon energi från dem, då hamnar de på second hand butiker eller på auktioner eller går i arv. Men det är kläder som har ett långt liv, och då når det en ny publik och en ny kund, och så lever det vidare ytterligare. Men många av mina kunder kommer tillbaka och säger liksom, men den här favoritkjolen, nu har haft den i 10 år liksom, men kan vi ändra den, kan vi sy en annan topp till, eller kan vi göra om den här klänningen, alltså att man omarbetar plaggen också. Och det tycker jag är det finaste betyget, om att du har ett långt liv. Och det strävar jag efter också i min design, att inte göra trendiga plagg på det sättet som är daterade.
Händer det ofta att någon kommer in så som har haft ett plagg många gånger och sen vill göra om den eller lägga till? Eller?
Ja, det händer faktiskt en hel del.
Vad kul.
Gånger. Ja, men jag gillar det.
Det går runt. Mm. Det blir som ett kretslopp i det, fast den har haft sina finaste stunder.
Ja.
Och så kan den komma in och så får den en liten retouch. Ja. Och så kan den få uppleva alla de här stunderna igen.
Ja, och jag tror ändå mer på det. Och jag pratar med några kunder och säger, men Lars, kan vi inte börja liksom att våra favoritklänningar, att vi kan få se upp dem i ett annat tyg bara liksom. För jag spar ju ofta mönstren också till mina stamkunder och så. Så att då kan man liksom, deras favoritklänning 5 år senare, så syr man upp den igen fast i ett annat tyg då, liksom en annan färg, och då blir ju processen lite kortare och kostnaden behöver inte bli riktigt lika hög heller då. Så det är också en idé, och den idén har vi även med oss nu i kollektionstänket, för att det, även där så vill jag göra liksom plagg som har ett långt liv, och det tycker jag är enda sättet att handla för framtiden också. Vi kan inte hålla på att överproducera och överkonsumera som vi gör idag med jordens resurser, så att där tycker jag vi som designer måste ta större ansvar också och designa plagg som håller mer än en säsong.
När du själv började då, hade du någon förebild kopplat till sömnade hantverket, det kreativa?
Nej, inte så. Jag hade inte någon. Mamma jobbade på bank och pappa var trafikpolis. Mm. Och liksom, jag hade det inte i familjen någonstans. Men det var ju Ingrid Skrivelius som lockade in mig i den här Parisvärlden. Och det har alltid varit min inspirationskälla. Den här franska haute couturen på 50-60-talet, när den var som starkast. När det faktiskt var plagg som skapade mode och som man bar och som man tittade på. Idag är ju haute couture mer som konst och teater för att sälja parfym och väskor liksom, vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Så att det är ju liksom alltid det här internationella perspektivet som jag har haft med mig. Jag har aldrig jämfört mig med några andra svenska modemärken eller så. Jag har inte känt mig svensk i min design, och det är inte det här minimalistiska, praktiska och funktionella som fascinerar mig, utan det är maximerade och överdådiga, och men ändå hitta en balans i det tycker jag är spännande.
Men så själva hantverket, det har du lärt dig själv genom att i timmar arbetat och provat? Och...
Ja, och sen när jag började jobba med det här också så har jag kommit i kontakt med väldigt duktiga hantverkare också. Men jag gick ju kurser i sömnad och mönsterkonstruktion, och sen när jag var utomlands, som var i Paris eller London, Milano eller vart jag var, så sprang jag in i de här fina butikerna och tittade lika mycket inuti plaggen, hur de var sydda och liksom, fick tips på det sättet liksom, hur man skulle göra det liksom, för att kunna presentera ett plagg på rätt sätt. Men idag så syr jag inte så mycket längre själv, utan det är, nu är vi på sån avancerad nivå så mina sömmerskor är så erfarna och duktiga.
Hur många är det som jobbar tillsammans med dig?
Vi är ett team på 5 personer just nu. Okay. Men det är min mönsterkonstruktion som jag har jobbat med i över 20 år nu, och min ateljéchef som jag har jobbat med i 17 år nu tror jag, och sen har vi 2 tjejer som delar på en heltid som också hjälper till i ateljén, och den ena också hjälper till på data och sådär med mönster och den biten.
Skönt att ha folk runt omkring sig som man har arbetat med så länge också. Det blir som en familj istället för en arbetskamrat.
Ja, och sen blir det också där det tar tid att lära känna varandra rent. Liksom idag så vet jag att liksom min mönsterkonstruktör kan tolka mina skisser på. Det blir mindre och mindre ändringar på toalerna, de här första proverna man gör liksom. Och jag vet att jag är väldigt fri som designer idag, för att jag kan designa vart som helst, för jag vet att mina sömmerskor klarar av det, mina skräddare klarar av det. Så att det är väldigt häftigt liksom, när man har jobbat ihop sig. Jag vet också, jag känner mig trygg, för jag vet vad de levererar också. Och det känns att kunna koppla bort den biten, ateljén liksom rent sådär orosmässigt, vad ska vi fixa den här klänningen, eller det känns väldigt bra.
För många så är ju Nobelfesternas fest här i Sverige.
Och där har ju många av dina klänningar varit genom åren. Vilken fest vill du helst skapa en klänning till? Eller vilken individ? Som du redan inte har gjort det till. Du har ju skapat åt många.
Mm. Alltså min dröm är fortfarande att få göra klä en nominerad skådespelerska till Oscars. Det har varit sedan jag var en liten kille. Jag har gjort 4 klänningar som har varit på Oscars, jag tror, eller 5. Nej, 4 klänningar. Men de har inte varit på scenen än. Så det är en dröm, men de har gått på röda mattan i varje fall.
Så långt bort kan det väl ändå inte vara nu, det skulle jag inte tro.
Där är så mycket business idag också, så att komma på en nominerad, det är ofta väldigt mycket pengar inblandade också. De här stora modehusen betalar sådana stora summor för att få göra plaggen, för att det är så värdefullt marknadsmässigt att de får göra dem. Men sen finns det ju de skådespelare som inte vill bli köpta liksom, utan vill gå sin egen värld och eller egen väg, och så jag hoppas kanske kunna hitta någon sån.
Ja, det förstår jag, för det var väl där ungefär Oscarsgalan ballade ur någon gång, när det just vart att de stora märkena skulle ut på röda mattan. Mm. Förut så var ju alla fantastiskt eleganta, det var frack och smoking, men sen när det skulle bli Armani-överdelar som är mer fyrkantiga än liksom stora betongblock, och sen har det ju spårat ur totalt.
Ja, det är en bland, jag tycker det är kul, för att det är liksom, idag är det faktiskt ett av de få tillfällena som vi får se riktig haute couture bäras faktiskt i riktiga livet, inte bara på en catwalk liksom. Så det tycker jag är häftigt, men det också bevisar också mycket det här vad kläder har för makt liksom, och hur vi klär oss, vad det också skapar och bygger våra varumärken. Och i USA är de ju alla stjärnor, oavsett om du är film eller musik eller vad. Det finns ju inte någon som går utanför dörren i ett offentligt sammanhang utan att ha sitt team med stylister och makeupartister och frisörer och liksom runt omkring sig, just för att bygga varumärket med sina kläder också. Så att det ligger en power i det, och jag tycker det är konstigt att det inte anammas mer i Sverige liksom.
Finns det något tyg du aldrig skulle vilja jobba med eller avråda från om någon skulle se upp en balklänning?
Alltså jag rekommenderar ju att jobba i siden. Det finns så mycket olika typer av siden. Och från liksom billigare till väldigt, väldigt exklusiva. Men sidenet, oavsett kvalitet, så har det alltid lyfter fram färgerna fint. Och du får en vacker lyster på bild och i ljus. Det reflekterar liksom ljuset väldigt vackert. Syntet och polyester, även om det har hänt väldigt mycket där också, så är det ett dutt material. Det går liksom inte att forma. Det liksom blir, du får en, ja, du får inte alls samma känsla i det. Och plus att det kanske förändras i ljus också. Om man till exempel ska gifta sig i en polyesterklänning så kan den se blåvit ut i vissa ljus. Och ofta när det är syntetmaterial så blir det en helt annan färg. Och du får det här blåvita. Plus att det är också en grej att det här blir också väldigt statiskt ofta. Och du drar åt sig all smuts och liksom partiklar. Så klänningen ser inte så rolig ut efter man har dansat någon vals. Liksom, så. Nej, men och sen är det också det som många har tappat helt också, att det här med att det blir varmt, det andas ju inte. Det är ju liksom material som är helt täta, alltså det finns ju inget, de jobbar inte med kroppen. Och även som sagt, och det kommer tekniker idag bland allt inom sportvärlden liksom, där tyger som har fantastiska funktioner och så, men generellt så liksom, har du ett polyesterfoder i en kavaj, då blir du varm liksom. Eller om du har en klänning som inte andas, du blir varm i det liksom. Så det är också en fördel då med att använda naturmaterial.
Har det hänt att du skurits en gång med någon kund som du har haft och era åsikter kanske inte har gått ihop?
Ja, det är nog inte så ofta, men det har nog hänt att man har lite olika uppfattningar om sig själv kanske, eller liksom, och i mitt fall då vad jag har för uppfattning om kunden. Och ibland så kanske det finns för mycket önskningar också eller förväntningar på den här plagget. Och när jag har känt att det är liksom, jag kommer aldrig kunna göra den här kunden nöjd, då är det bättre att tacka nej än att försöka liksom.
Har du stått mitt i någon process någon gång så? Du har börjat och så står vi mitt uppe i och det här har visat sig att nu, det här...
Nej, inte så har det inte varit. Nej. Utan det har alltid varit i skissstadiet liksom, innan vi har börjat jobba i det. Och sen jobbar ju vi alltid, vårt mål är ju alltid att kunden ska bli nöjd. Liksom, så att vi jobbar ju tills kunden är nöjd liksom, med plagget. Men som sagt, bara idag går det mycket smidigare för att vi både... Mina sömmerskor och jag är duktigare på att läsa av kunden och liksom kunna sy så att det sitter bra. Och, och att det funkar liksom att röra sig och så i plaggen. Mm. Men det är en process, också en kreativ process som är ganska rolig att vara med på också. Det kan ju hända att, liksom, att jag visar en skiss och sen när vi provar toalen, den här bomullsskissen så att säga, då kanske vi får en annan idé, både jag och kunden, eller jag får någon känsla och säger, men ska vi inte prova så här istället, så gör vi det. Och, så att det är ju en kreativ process som kunden är väldigt delaktig i också, vilket är väldigt roligt tycker jag.
Vilken är den klänning som har tagit längst tid att göra och där kunden har varit med mest och vill fokusera på sina detaljer i?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Oj. Nej, men jag tycker att mina kunder idag, jag tror de som kommer till mig, de tycker det är roligt att jag tolkar dem. I början var det kanske mer att de kom med en bild ur en tidning och sa jag skulle vilja ha någonting sånt här. Och det, då är jag också mycket osäker. Idag är jag ganska liksom, bra på att läsa av kunden också. Så jag kan få, de kanske bara säger, men jag ska på en smokingmiddag, jag vill ha en kort klänning, det får gärna vara i rödskalan för det har jag inte haft på länge. Mm. Det är kanske de direktiven jag får.
Ja, då är det, då är det väldigt fria tyglar.
Ja, väldigt fria tyglar. Så ofta så är det så liksom. Eller jag vet inte riktigt vad jag vill ha, men jag tänker mig någonting långt. Och så kan jag känna, jag kanske får någon väldigt tydlig bild. Så ibland kan ju kunden vara väldigt bestämt, jag vill ha någonting sånt här. Och sen ser jag något annat och så presenterar det och så blir det så i varje fall, för att då känner kunden, ja men det här var ju liksom häftigt. Men det är en spännande dialog tycker jag. Men att gå in på detaljer, men det är klart, jag tycker det är roligt när kunden också är väldigt medveten, att de också ser vad vi gör för arbete, att de förstår att det här är avancerat vad vi håller på med nu liksom, och uppskattar det också. Så kan man ju känna ibland liksom när man accepterar, när man går och köper en dyr märkesplagg liksom, färdig konfektion, och det sitter ganska illa och sen är man så millimeter noggrann liksom, när man ska sy upp någonting, och det handlar ju om, dels är det ett hantverk och sen är ju liksom, man rör sig med kroppen, så att det är liksom, vårt mål är alltid att det ska sitta liksom perfekt, men det är också hur tygerna jobbar, och ibland så kanske det rör sig på olika sätt, vilket gör att det inte går att få liksom helt perfekt.
Du själv verkar ha funnit din stil nu. Mm. Smal silhuett, oftast mörka färger, kavaj, gärna sjal. Och du har ju provat några olika genom åren. Är det en arbetsuniform eller är det så du klär dig även privat?
Nej, men det är så jag klär mig privat också. Jag har inte tiden riktigt med mig själv att hålla på och koordinera nya garderober väl varje höst och vinter och sådär. Eller vår och sommar. Ja. Mm. Utan jag har nog en liksom grundgarderob som jag bygger på hela tiden. Men jag är en sån som handlar med passion. Jag blir liksom kär i ett plagg och så köper jag det. Väldigt sällan att jag måste ha ett par nya byxor eller jag måste ha ett par nya skor. Liksom. Mm. Det är väldigt sällan jag letar efter plagg på det sättet. Utan ofta är det när jag ut och reser som jag handlar kläder också, för då är man liksom bortkopplad från det där vardagsbestyren liksom, och mer mottaglig.
Jag tycker de gångerna man har passerat här på gatan eller om vi har varit på samma lokal någon kväll och så där, så är du alltid snygg. Du har hittat någonting som passar dig.
Ja, men det tycker jag är viktigt. Du känner sig bekväm med det. Jag tycker det är roligt med mode och trender och så, men jag skulle aldrig varken göra eller ha på mig själv någonting som jag inte känner att det här känner mig bekväm med, om även hur trendigt det än var. Jag tror att det är viktigt att man just, för känner man sig fin och får en energi av plaggen, att man inte blir osäker, då tror jag också man har en annan utstrålning. Sen tycker jag om, för mig är det liksom, jag har jättesvårt att planera, så när jag ska ut och resa så jag måste planera, det är ju jätteböket tycker jag, för jag är väldigt såhär när jag vaknar upp på morgonen, vad känner jag, vad har jag för energi idag, vad är jag liksom för, vilket humör jag är, så liksom, då är det både kläder och doft och liksom, som ska stämma med det här liksom. Och har man då, ibland när man har en riktigt dålig dag och man träffar fel där, då är hela dagen förstörd liksom, då är det liksom bara lägga ner. Så då kan jag få börja om och åka hem igen liksom. Nej, men det är inte min dag idag.
Men hur ser det ut när Lars Wallin ska ut och resa nu då? Nu vet du att du ska flyga till London på fredag. Hur börjar den packningen?
Nej, men jag är ganska, för jag inser liksom, jag kan inte ta med hela garderoben. Det blir liksom för mycket övervikt. Och, så att jag, nu försöker jag tänka så här, morgon och kväll. Så jag har en look för kvällen och en look för dagen. Och sen kanske jag ger mig liksom möjligheten att variera. Jag slänger in någon så där lite som funkar lite överallt. Men jag försöker tänka igenom så och tänka smart med skor och så där. Så jag inte behöver ha nya skor varenda dag liksom, utan tänker liksom så här koordinerat lite.
Vad är det viktigaste som åker ner i resväskan inför varje resa?
Det beror på vad jag ska göra för resa, för jag anpassar väldigt mycket. Jag ska ha liksom massa affärsmöten och där jag ska representera mitt varumärke, så då har det en klädstil. Eller ska jag bara på kalas så är det naturligtvis fokus, eller ska jag på någon inspirationsresa där det bara är sol och värme kanske, då har jag en helt annan garderob. Jag har en sån här safari-garderob, jag har en garderob som jag har i Marocko när jag är där liksom. Mm. Så det är mycket så här, jag älskar ju Marocko och har varit väldigt, ja, nu, den här är uppsidd där, men den är lite mer kavajig, men jag älskar att köpa såna grejer, men det känns ju så fel när man kommer hem sen och har de här grejerna på sig.
Ja, det blir lite annorlunda i alla fall när man kommer hem. Det är ju just där du har det där, att folk kan titta och vad är det där? Det passar inte in i normen som svensken vill att det ska vara.
Nej, och det känns så självklart att svepa runt i en kaftan med en champagnekupa på något hotell i Marrakesh liksom. Det känns så dekadent och härligt.
Det kanske borde vara mer så här.
Jag tycker det, men det är också någonting med klimatet och naturen och liksom, det funkar inte riktigt tycker jag.
Med tanke på den maj vi har haft bakom oss och nu när juni har börjat, så skulle vi nästan kunna gått runt i kaftan.
Ja.
Det hade vi kanske skulle haft den här podden i kaftan.
Ja.
Ja, med champagne uppe på taket.
Exakt. Jag var lite så här ryckig än idag faktiskt, men jag tänkte nej. Det blir inte så. Nej. Det fick bli den här lilla kavajen istället.
Du är jättefin. Det är många män som lyssnar och du har ju skägg. Hur håller man det ansatt väl? Gör du det hemma eller går du iväg och får det gjort?
Nej, men jag tror jag ska börja med det faktiskt och gå iväg. För jag har inget hår, så jag saknar att gå till frisören. Så nu tänker jag liksom att bli lite ompysslad. Det är också det där. Jag sköter det själv, men jag gillar tanken på att gå och få en behandling. Att få liksom meditera lite grann och bli lite ompysslad och känna att man unnar sig själv någonting så. Så att jag tycker det, nu har det ju blivit så modernt också. Många barberare som har slagit upp här. Och det är ju ett pyssel efter ett skägg liksom, det hela tiden. Man får ju klippa och trimma varenda dag liksom.
Ja, och ska man ha det så väl ansatt som du har det också, att det är perfekt och snyggt. Det är många som låter det bara växa som blir sån här Gustav Vasa skägg till slut, så här spadskägg, och det är ju inte så, det är inte så snyggt direkt.
Nej, jag tycker jag gillar de här eleganta skäggen, och jag måste beundra många av killarna som kommer från Östeuropa och sådär, som verkligen liksom har så här perfekta linjer och det är så trimmat. Men det kanske också blir när man har mörkare skägg så blir det tydligare linjer, men att man måste hålla efter dem. Men det tycker jag är så stiligt när man ser vårdad ut. Liksom.
Det tyckte jag låter jättebra, att just gå iväg och få det gjort. Jag själv, jag är inte heller världens mest avancerade frisyr direkt, jag har snedbena. Men jag har samma frisör fortfarande.
Mm.
Och jag har haft henne i, jag vet inte hur många år. Och det är en bra bit för mig att åka. Men jag åker gärna dit och får sitta och prata med Malin under en timme och bli klippt. Det är ju min psykolog. Nästintill.
Ja, men det blir lite så. Ja, och sen att man känner sig, att man liksom ger sig själv lite tid. Och jag kan tro, för mig är det liksom, jag jobbar så mycket och konstigt och reser och far och liksom har konstiga arbetstider och ganska stressigt och inrutat liv. Så, så just att känna att man, jag har liksom mina tillfällen, det är när jag åker taxi och när jag går och har tränare, och sen skulle jag vilja ha liksom det här just med hos frisören eller då barberaren. Då. Det tar de här stunderna.
En del av stilen kommer ju också inifrån. Kläder kan också fungera som säkerhet när man är nervös. Har du något plagg i vilket eller vilket du känner dig mest självsäker?
Ja, men jag gillar ju kostym verkligen, jag gör det. Men jag har ju väldigt sällan skjorta och slips, eller nästan aldrig faktiskt. Men just det här att känna sig lite dressad, det är precis som tjejerna har en klänning. Liksom det är bara att ta på sig så är man liksom genomtänkt från topp till tå. Så jag gillar kostym, det gör jag. Och jag känner mig... Jag skulle aldrig gå ut i shorts eller t-shirt på stan till exempel. Det händer inte. Och det, där känner jag mig obekväm i, liksom, i den miljön att vara så exposed som Maria Montesami skulle sagt.
Ja, det förstår jag. Det är tack och amen på det. För jag skulle inte heller gå ut i shorts på stan.
Nej.
Jag tycker faktiskt att det är lite för lite att ha på sig.
Ja, men jag kan tycka att det ser coolt ut på andra killar. Men jag skulle känna mig jätte exponerad och obekväm i det. Liksom.
Sen är jag så bleka ben, det säkert är också.
Det kan man fixa med brun utan sol idag. Nej, men det så att jag har gärna en kavaj. Liksom. Jag gillar att känna mig lite dressad och känna mig bekväm.
Många av de stora modehusen har som sagt att haute couture inte ger någon vinst. Den skapas av accessoarer som nyckelringar och parfym. Men hur har du då klarat av att bygga upp en kvalitetssömnad på en så liten marknad som Sverige?
Ja, det kan man fråga sig. Faktiskt. Det känns som man har byggt en värld som inte finns här egentligen. Nej, men jag tror att jag bestämde mig relativt tidigt att jag inte skulle kompromissa med det här som jag gör. När jag jobbar med kläder så ska, för mig har det varit en passion, det har varit ett sätt att uttrycka mig konstnärligt. Och, så att det var viktigt att få göra sin grej, och för att få ekonomi på det då så har jag liksom tvingat mig själv att bredda kreativiteten, så jag har fått jobba inom olika områden men ändå plocka de här russina då. Jag jobbar mycket med scenkläder och bröllopsklänningar och couturklänningar, men och senare tid har jag också gjort mycket kommersiella samarbeten med företag inom helt andra branscher också, som porslin och smycken och ja, skor och sådana saker. Så att man får hitta en kombination där man kan uttrycka sitt konstnärskap eller sin kreativitet, men inte är beroende av liksom bara en inkomst så att säga.
Du har ju gjort både scenkläder och aftonkläder. Vad är största skillnaden rent i det kreativa?
Ja, i det kreativa är det väl ganska... Det kanske, man, ofta har man kanske mer frihet att flippa ut, om man säger, eller överraska när det gäller scenkläder. Men det har ju andra krav på sig då, att det kanske är plagg som ska hålla många föreställningar, det ska gå snabbt och ta av och ta på och liksom... Det har en annan hållbarhetstänk där, liksom både i materialval, och även om jag alltid försökt göra mina scenkläder som känns väldigt kotyriga och skräddade och liksom har mitt uttryck där också. Men det är en annan uppbyggnad liksom på plaggen också, och man, där måste man jobba mycket mer med syntetmaterial för att det ska hålla och liksom vara lätt skjuta också. Men, och sen kan jag känna att det, när man jobbar med scenkläder så är det inte bara liksom plagget man gör. Det kanske är en hel föreställning som ska, att man också bygger en dramaturgi i liksom vilka kläder man gör. Att publiken överraskas ibland, och ibland får de någonting lugnt så att de inte tänker så mycket på kläderna, och sen kommer någonting. Att man liksom också hjälper till och förstärka det som ska visas på scenen. Eller jag jobbar jättemycket med Melodifestivalen till exempel. Där har artisten 3 minuter på sig. Och att då jobba ihop hela det här teamet för att få så mycket impact som möjligt på de här 3 minuterna. Och då är ju kläderna jätteviktiga. Då är det inte bara liksom att skicka över en klänning. Liksom, utan att den stämmer då med den personen, artisten som ska bära dem. Och också med låten som ska framföras. Och hela tanken och numret liksom. Så det är liksom lite ett annat. Men själva kreativa, det handlar ju om att ta in information om uppgiften eller kunden eller vad det är, och sen så börjar den kreativa processen utifrån det. Och jag försöker ju alltid som sagt vara att överraska men ändå liksom vara balanserad. Och...
På många av de här olika balerna som jag själv har varit, om man tittar på de större balerna som går på Grand eller som går på slottet och så, det kommer en kvinna fantastiskt vacker i sin klänning. Men det finns en detalj ibland som man inte tänker på, som skulle vara intressant att höra din syn på. Det är just underkläder. Ger du någonsin några råd till dem som du ser upp klänningar till? Vad har vi på oss under? För att ibland så har... Den absolut vackraste klänningen kan bli så förstörd med fel
trosor eller underkläder på sig.
Ja. Nej, men det börjar alltid med, alltså när vi provar toalen, den här bomullsklänningen så att säga, bomullsmönstret av då måste kunden ha rätt underkläder, så att det är redan i första, när kunden har godkänt min skiss, så säger jag, tänk nu på det här liksom, har du rätt liksom BH, den här typen av BH ska du, får du ha till det här. Och så jobbar jag med en väldigt bra butik här i stan också som jag brukar skicka mina kunder till, för då vet jag att de får proffshjälp och de vet liksom mina krav och så här. Sen är det också med material liksom, vissa material är väldigt så där avslöjande och då kan man dels inte ha underkläder med spetsar och grejer som står ut, eller också ska man tänka på att alla skarvar där behån slutar, trosan slutar, det kommer synas i det här materialet, då kanske man måste tänka på en mer som en spanksaktigt helhets, så det är superviktigt och det är ett stort problem idag. Jag tycker de flesta, och det gäller inte bara underkläder utan även när man ser att folk har köpt plagg, att de ofta köper för liten storlek eller för stor, men för det mesta är det för litet. Nej, men det händer för ofta tycker jag idag. Det är viktigt med dem och mina kunder måste ha med sig också för att vi ska kunna sy rätt pass för dem. För det kan inte vara att de har provat med någon liksom sport-BH och sen har de någon värderad sak när de väl ska ha på fest, då sitter ju inte klänningen bra.
Nej.
Så att det måste ju liksom, allting måste vara på plats.
Det är ju snart studenttider för de olika gymnasierna.
Mm.
Har du något stilråd att ge de olika studenterskorna som ska ut och handla balklänning i konfektionsindustrin?
Ja, alltså där tycker jag väl kanske att man måste tänka lite ekonomi. Då blir det väl liksom, det finns väldigt mycket fint att köpa på nätet som ser okej ut men som inte är de bästa kvaliteten och så, men ändå som funkar i det här sammanhanget. Så att har man inte liksom jättebra uppbackning ekonomiskt så skulle inte jag lägga så mycket pengar på studentklänningen faktiskt. Mm. Utan tänka mer liksom looken och för den kvällen bara.
Och vilket är ditt största råd till dem?
Det är väl både med färgvalen och sen också lite grann, men min brorsdotter nu till exempel, äldsta brorsdottern, hon var på bal nu och det var kanske första gången hon hade en riktig balklänning så. Och då är det också så hjälpte jag henne liksom att välja modell och så, för att då är det också att tänka liksom att man inte ser för vuxen ut, att man väljer en liksom damig modell, utan att det får vara fortfarande lite flickflört i klänningen liksom. Och sen lite modernare ska de ha, de kanske inte vana att gå med höga klackar liksom, så att då att man inte gör klänningen för lång liksom. Och men sen fortfarande att det ska sitta bra liksom, att man, men idag finns det så många sajter där man kan liksom mäta sina mått och skicka in dem och få det relativt bra liksom sytt.
Du har skapat flera smyckeserier med örhängen, halsband och ringar. Trenden med smycken på killar ökar ju stadigt hela tiden. Vilket smycke tycker du är snyggast på män?
Det är väldigt personligt där, men jag själv gillar ju ringar och armband. Jag känner mig lite, jag kan tycka det är supersnyggt med halsband på killar, men jag känner mig själv lite obekväm med det. Jag vet inte vad det beror på, men så att armband kan jag ha jättemycket. Ringar tycker jag också är väldigt coolt, det säger mycket.
Hur stora kan de vara? Hur många kan man ha? Kan man ha en på varje finger?
Ja, alltså det blir mer opraktiskt så liksom. Det är ganska bökigt, men när jag ibland, då kan jag ösa på alla fingrar i stort sett. Jag har inte på tummarna kanske. Men,
har du haft tumring någon gång?
Nej, jag tror inte jag har det.
Du lyckades passera den?
Ja, så blev det. Men jag har haft flera liksom på en istället. Eller som Karl Lagerfeld som täcker nästan hela fingrarna nu med ringar.
Vad häftigt. Det är många nu som har sett de här olika tv-programmen. Hela Sverige bakar, alla ska laga mat. Men när kommer då Hela Sverige syr med dig som domare?
Ja, men det gjordes ju faktiskt ett försök här för några år sedan, tror jag. Men det är väl det där, alltså överhuvudtaget så är de här amerikanska, som jag kan tycka Bachelor och alla de där, alltså det funkar inte i Sverige liksom, för vi har inte, i USA är det ju så på blodigt allvar och det är så mycket drama, de alla är ju liksom bra tv-personligheter framför kameran på något sätt, de har det naturligt, amerikanerna på något sätt, och det är drama, det är gråt och det är liksom bråk och det är liksom, och det, vi är ju inte sådana i Sverige liksom, så det är svårt att få till den där bra
vi kan inte tv fram liksom. Där
nej, och sen är det liksom, ja men det är ett litet land och få ihop ett så stort team som du ska vara, som ändå kan leverera också, tror jag också är inte det lättaste, och vara bra i tv liksom, att både kunna designa och sy någorlunda och sen också vara en bra tv-personlighet liksom. Det är inte så himla lätt att få ihop det.
Jag tror det är många som åtminstone hade velat sett dig som domare i det. Så vi får ju hoppas, någonstans så hoppas jag att det kommer finnas hoppas många som skulle kunna göra det här. Så gör vi det till en grej.
Ja, det är roligt. Jag älskar ju Project Runaway själv. Jag tycker det är så fantastiskt. Liksom. Och även här Do You Think You Can Dance, som jag tycker är helt otroligt. Liksom, hur duktiga alla människor är. Det är ju fantastiskt vilka begåvningar. Men det är också ett stort, stort land med många människor.
Har du då något råd till den som längtar efter kvalitetsplagg men känner att man inte har råd idag? Vad ska man spara till? Och vad ska man tänka på? Det kanske sitter någon här ute nu och lyssnar, men jag, min dröm är en Lars Wallin-klänning eller någonting uppsytt hos Lars Wallin.
Nej, men jag tycker så här, vi har blivit lurade att vi inte har råd att köpa kvalitet idag, och det är så himla fel. Och där är mycket lågprisindustrins tänk som har liksom bankats in i huvudet på oss. Liksom. Men jag brukar säga det, liksom, absolut, vi själva köptillfället, så är, jag förstår den grejen, man står ju på byxor som kostar 3000 kronor eller på byxor som kostar 600, att det är lättast att välja de som kostar 600. Men köper du ett par byxor med kvalitet till exempel, eller plagg med kvalitet, så håller det mycket längre också. Och du kan ha det i många, alltså, jag lägger mycket pengar på mina plagg, jag köper bra kvalitet, men jag har ju dem så länge, så om man slår ut det per gång man använder det, så är det ingenting. Liksom. Då är det snarare tvärtom, att man har tjänat mer pengar på än att köpa liksom 10 dåliga kvaliteter, liksom, byxor eller vad nu kan vara som är sytt. Men så också måste vi tänka ett steg till, för att få de här billiga plaggen så är det någon som får betala. Liksom. Om det är miljön eller de som syr det, det är liksom, någonstans ska pengarna tjänas in. Och bara en sån sak som att det går åt 70 000 liter vatten och skapa ett par jeans kanske kan få en att tänka att men köp ett par jeans av bra kvalitet istället för att köpa liksom 10 jeans av dålig kvalitet som var billiga när vi själva inköpet. Liksom. Så att det kommer lite per automatik liksom, oftast, inte alltid ska jag säga. Och det, där är liksom de som gör produkter med bra kvalitet eller liksom som har kända finare varumärken, att de också jobbar med dåliga kvaliteter, då är det ju liksom svårt för kunden. Men generellt så är det ofta att en prislapp liksom bättre, högre pris, så är det en bättre kvalitet oftast. Var det svårt på frågan?
Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker jag. När ska man komma till dig och handla?
Jag tycker man ska komma till mig när man har någonting att fira, när man vill känna sig så där extra fin, när man vill förverkliga den där drömmen. Att få den där vara balens drottning eller liksom festens mittpunkt liksom. Och sen bröllop är också, bröllop är ju ett sånt tillfälle när liksom vi som svenskar också kanske, det är ingen som säger så, hade inte bruden lite för långt släp eller var inte klänningen lite för urringad eller, utan som brud så får man, det är liksom min dag liksom, på något sätt, så jag får, vill jag ha 40 meter släp och jag har det liksom. Men så där tycker jag liksom kanske att vi ska passa på att ta ut svängarna och kosta på oss ett plagg. Även om det bara är ett plagg som vi använder en gång. Men den energin som vi har lagt ner i min ateljé, mina sömmerskor, jag, att vi har skapat den här klänningen för den här magiska dagen. Det kommer ju kunderna med sig för alltid. Och när klänningen liksom hänger i garderoben, eller man kanske har den på en provdocka hemma liksom i garderoben. Men det är liksom så mycket energi och minnen runt omkring där. Så det är verkligen värt att känna det där lilla extra lyxiga. Och även som kille tycker jag att man kan liksom kosta på, även om det är frackbröllop till exempel, så kan man kanske se upp skjortan i sidan och västen i sidan, och också för att matcha bruden på bröllopsfoto till exempel. Men när man har någonting extra att fira, när man vill känna att man, ja, jag vet, jag hade en kund som, utan att tänka på det, när hon gick ur, hade köpt sin första klänning för mig och gick ut från dörren och sa, nu är jag också en Wallin i garderoben. Att det här, att man ska liksom på något vis ha det att det blir en sån här dröm förverkligad, och det tycker jag är så himla fint, och jag känner det är verkligen någonting som jag vill förvalta och försöka förstå vad det är som har skapat de här drömmarna. Men jag tror att det är lite den här magin som finns, men ändå så är det någonting man kan ta åt sig, att det blir inte så främmande från ens egen värde, utan att man kan tänka att faktiskt någon gång i livet skulle jag kunna ha en sån här klänning. Och det tycker jag är häftigt.
Hur lång tid tar det från det att kunden kommer till dig fram tills att plagget är klart, om vi tar en vanligare aftonklänning?
Alltså vi jobbar ju med flera saker samtidigt hela tiden, så, men om man ska effektiv tid, så är det i snitt en vecka på en normal liksom klänning. Men sen är det alltid spetsar tar längre tid, och är det flera lager så tar det längre tid, och Så det är väldigt olika. Men det är ju sällan vi jobbar så länge som en månad på en klänning. Men det är väldigt vanligt på i haute couturen i Paris till exempel.
Jag hade fått med mig en följdfråga här. Skulle du beskriva dig som en mer introvert eller extrovert person?
Oj, vad svårt. Introvert. Nej, men jag tycker att jag... Alltså jag har ju... När det gäller liksom det offentliga med mig så har jag varit väldigt noggrann och väldigt medveten om att jag vill att när folk hör mitt namn ska de tänka liksom vackra klänningar.
Ja, det finns nog ingen som inte gör.
Nej, men och det är det första de tänker på. Mm. Inte den här, ja men vänta, var inte det han som bröt foten i Fångarna på fortet? Eller var det han som hade den där gröna soffan hemma som var så gräslig? Eller, det är liksom, jag har inte ställt upp på hemma hos reportage eller sådana här lekprogram liksom, för att jag vill alltid kunna koppla min offentlighet till mitt arbete. Liksom.
Vilken fråga är du mest trött att svara på?
Vad kostar plagget?
Då ställer vi inte den. Men vilken fråga hade du önskat att jag skulle ha ställt?
Måste jag tänka vad vi har pratat om här. Jag tycker ju liksom, jag brinner ju för hantverket. Så när det kommer frågor om hantverket och liksom skapa en förståelse för, inte bara liksom, det finns en anledning till att prislappen är som den är på couture eller haute couture-plagg. Och det är på grund av att det ligger ett hantverk, timmar bakom det här arbetet och material som kostar. Så att det är liksom, det är... en matematisk uträkning på tiden liksom, som gör att det är inte så att man sitter så här, undrar vad ska jag ta för den här klänningen liksom, jag tar, utan det är en ganska så precis uträkning liksom, vad plagget ska kosta. Men får man frågor om hantverket och djupare frågor om hantverket där man får brodera ut sig lite, det tycker jag är liksom, jag älskar att lyfta fram hantverket. Och
vilken del i hantverket tycker du är den mestigaste delen i hantverket?
Ja, men jag tycker det är ju helhetsbilden, för att det är ju liksom, är det inte bra design och ett bra mönster, då spelar det ingen roll hur duktig sömmerskan är, för då, eller skräddaren liksom, för då kommer det inte vara bra ändå liksom, då blir det för mycket. Så att det är ju den här helhetsbilden, det här teamet som jobbar med att få fram det här plagget. Men jag tror det här känslan av att det är någonting som är gjort för dig, både rent designmässigt men också sytt efter din kropp. När du får på dig ett skräddat plagg på din kropp, det sitter inte åt på konstiga ställen eller det är för stort eller man får gå och dra, utan det bara fastnar på kroppen liksom, det hälls på kroppen på något sätt, och den känslan är obeskrivlig. Jag önskar att alla fick uppleva det någon gång i livet.
Ja, det är den absolut bästa känslan man kan ha. Precis som jag sa till dig här, Lars, innan vi började podda, att på vägen hit så sprack mina byxor. Jag hade panik över att om 35 minuter så träffar jag Lars Wallin på hotellet och ska vi börja prata kläder och stil och mode. Och här kom jag i spruckna byxor, så att då fick jag försöka kila förbi och hitta ett par nya byxor på vägen hit. Och de sitter ju lite tajt över låren. Och det är inte den skönaste känslan man kan ha. Men nu har jag byxor på i alla fall.
Ja, nej, men jag tycker det är ett så här bra exempel med en kostym till exempel. Killar, kostym. Men det är sån stor skillnad när du får en kostym som sitter rätt över axlarna, som inte stramar någonstans. Eller du känner att den blir som en andra hud på något sätt. Det är fantastiskt tycker jag. Jag älskar den känslan. Men jag tror att det är många som aldrig har fått uppleva den känslan. Inte ens att prova ett sånt plagg. Så att det tycker jag är magin med couturen.
Så då är uppmaningen till alla nu druta att vi ska passera hos Lars. Vill vi nu ha den där riktiga, riktiga pangklänningen för just det specifika tillfället, kan vara ett jubileum, ett bröllop eller en speciell fest vi ska till, så ska alla surfa in på Lars hemsida, titta kontaktuppgifterna där och kontakta Lars för att få det här dunderplagget, så att ytterligare kan få den här, jag har också en Wallin i garderoben som jag använder på den här festen. Så att vi kommer lägga ut på alla plattformar som vi har alla kontaktuppgifter till Lars. Jag hoppas att så många som möjligt nu kommer kontakta Lars framöver.
Och det är också ett bra tips som har hänt nu på senare tid, att det är många män som ger en överraskning att få kreera en klänning tillsammans med mig som present. Och det har varit väldigt uppskattat. Ofta för det är kvinnor som kanske har allting eller liksom, men den här, just att få upp den här upplevelsen, att det är en upplevelsepresent kan man säga, att få liksom, att jag tar fram någonting personligt till dem.
Det var en av de absolut bästa idéerna jag har hört, tror jag. För att det där, nu tycker inte jag om ordet presentkort, för det värsta ordet jag vet är handel. Men det här är ju den finaste presenten man kan ge till någon.
Ja, det har blivit väldigt uppskattat kan jag säga för de som har gjort det. Och det är också väldigt roligt och liksom, den kunden är ju också väldigt härlig att få som är så otroligt glad för att ha fått den här presenten. Liksom. Det är ju roligt att jobba med det. Och just att det ofta är liksom att få skapa en sån här klänning som man egentligen kanske tycker att men, behöver jag verkligen det här eller ska jag, utan verkligen få frossa i det där lyxiga, nej men lite meningslösa kanske, men bara som förgyller den här energin i liksom ett festligt tillfälle liksom. Att man inte behöver tänka så här, men jag skulle behöva en praktisk vinterjacka med luva istället liksom, för det, utan det här får faktiskt vara ett plagg som bara är snyggt liksom.
Vad härligt. För att försöka få cirkeln att sluta så här. Om vi nu tänker på om vi har någon som sitter ute i landet, han är 14 år och lite osäker på hur hans liv och hans intresse uppfattas. Vad är din hälsning till 14-åringen som sitter ute på landet och är intresserad av mode och stil och vill ha det här som en sysselsättning i livet men kanske inte riktigt vågar?
Vi är alla unika och satsa på dina drömmar och liksom, det spelar ingen roll hur det går. Går du åt skogen så kommer du i alla fall känna att du vågade prova och satsa på din dröm. Så följ din dröm ska jag säga. Det är absolut bästa rådet. Och sen skit i vad andra tycker.
Det sista där, skit i vad andra tycker, det borde fler göra. Vem vill du att jag ska intervjua i stilsamtalet framöver?
Oj, jag tycker det skulle vara intressant att få prata stil med till exempel Gabby Borglund som har haft Boutique Look och jobbat mycket med finare konfektion i många, många år. Och som rör sig i kretsar där det liksom, kläderna är en uniform också. Det tycker jag ska vara intressant.
Vilken fråga vill du att jag ska ställa till henne?
Oj. Jag skulle, eftersom hon har hållit på ganska länge också och jobbat med de här finare konfektionsmärkena, så skulle jag vilja att hon liksom berättade. Jag skulle vilja höra lite mer om utvecklingen, hur hon tycker att det har utvecklats liksom med kvaliteter och liksom passformar och liksom de olika varumärkenas identitet, liksom hur det här med liksom, för även när de fabrikssydda plaggen, i varje fall i början, och många är ju det fortfarande, har ju en viss liksom elegans och kvalitet, och hon har ju jobbat på den nivån, men jag skulle vilja se liksom förändringen eller höra henne berätta om förändringen från då när hon började och till där är idag.
Den ska jag ta med mig. Vad kommer du göra nu under sommaren?
För mig är det, jag har så himla inrutat liv annars, så att det lyxigaste på semestern det är att inte ha någonting inbokat, utan bara få liksom vakna upp på morgon, inte ha någon tid att passa, jag vaknar när jag är utsövd, jag går och lägger mig när jag är trött, jag äter när jag är hungrig, jag får fram, men idag var ingen bra väder, jag kanske åker och hälsar på dem där, eller jag tar ett tåg ner dit, eller ja, att inte, och jag reser väldigt mycket i mitt jobb också med utomlands också, så att jag har inget behov av att komma iväg så heller, så utan försöka vara spontan, det är det lyxigaste. Och sen det där att bara liksom hålla på i trädgården hos mina föräldrar till exempel och lyssna på sommarpratarna och vara liksom i jorden, det tycker jag är härligt.
Vad härligt. Du, Lars, tack så hemskt mycket för att vi har haft det här samtalet. Det har varit oerhört givande att sitta här och prata med dig. Och det har, jag har haft en väldigt skön magkänsla, för du har en aura runt dig av vänlighet och du är oerhört älskvärd.
Vad trevligt. Trevligt att vara med. Alltid roligt att prata om stil och hantverk. Och, ja. Jag brinner ju själv och känner mig så privilegierad att jag får hålla på och har fått hålla på med det jag älskar. Så att det, jag tror att det smittar av sig liksom min glädje och min kärlek till det, mitt arbete. Jag tror att det är mycket det som jag känner, att kunderna känner mina plagg också, att det finns en känsla där.
Jag förstår hur känslan har varit när de kommer in på ateljén. För jag kommer ha den när jag går ut härifrån. Just den här känslan inombords.
Vad härligt.
Och innan vi trycker på avsluta-knappen så gå in och följ oss på Instagram och alla andra sociala medieplattformar. Vi kommer lägga ut om Lars alla olika plattformar. Så hoppas vi att när jag har lärt mig mer om hantverket själv eller läst på mer om hantverket, så kanske vi kan få ett ytterligare samtal med Lars där vi bara ska prata hantverk. Tack så mycket, Lars.
Tack så jättemycket.
Hold up. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.